Jag vill säga god morgon, men jag säger hej. Måndag och ett nytt avsnitt av Barnets snack, podden om barns rättigheter och barnkonventionen. Med Linus Torjeby.
Yes. Hej, god morgon Åsa Ekman. Eller god morgon, vi ska inte säga god morgon.
Nej, vi ska inte säga god morgon. Det är idag. Det är ju typ nästan lunch.
Och vi är ju då försöker prata om barns rättigheter på jättemånga olika sätt och ur alla vinklar och vrår och hitta så många nya perspektiv som möjligt. Mm. Och därför har vi då tagit oss till Malmö för att träffa lite jättefantastiska människor som jobbar i roliga verksamheter. med olika koppling till barns rättigheter.
Mm. Och dagens gäst är Talina Markusson som är TF-sektionschef på Allaktivitetshusen i Malmö. Välkommen!
Tack så mycket. Så himla roligt att få vara med här.
Kul. Ja, vi är superpeppade och vi har ju också insett att det kan vara en utmaning att, liksom, att lyssnarna ska fatta hur fantastiska ni är, för att det är så mycket som sitter i er. I liksom, ni har byggt en kultur, ett sätt att vara som är så svårt kanske. Men jag hoppas att vi kommer kunna hitta de här konkreta för att kunna liksom... Det är så mycket ni tar för givet att ni gör som är bra liksom. Men ja, vi ska försöka. Vi får se om vi lyckas. Vi hoppas på det i alla fall.
Mm. Talina, vi brukar alltid... fråga våra gäster och deltagare om deras relation till barnkonventionen och barns rättigheter lite mer på ett personligt plan. Hur ser det ut för dig?
Mm. Så just mänskliga rättigheter har alltid varit en väldigt viktig del i mitt liv. Och har varit något som min pappa och jag pratade mycket om när jag var barn. Och kanske mest när jag var under 10 år. Och det var något som vi pratade om. Att man har rättigheter och varför man har rättigheter. Och just på basis av vad man har rättigheter, att man är människa. Och det är en grund som jag alltid haft med mig. Och detta tänker jag har mycket att göra med min pappa. Som då som afroamerikan har upplevt olika saker i sitt liv och han kände att det var en viktig del att förmedla till mig då. Sen utöver det så har jag en master i mänskliga rättigheter, så då har ju såklart jag fått en annan ingång till mänskliga rättigheter. Och sen den fantastiska förmånen att jobba med barnrätt och mänskliga rättigheter varje dag egentligen.
Jag måste bara fråga en grej där. När och hur pratar du och din pappa om de här grejerna? Kommer du ihåg när du brukar göra det?
Ja, men absolut. Absolut. Jag tror, eller så här, efter han kan jag ju säga att han jobbade mycket med affirmationer. Ja. Så att jag skulle upprepa liksom varför jag hade rättigheter och vad man hade för rättigheter och att alla hade rättigheter. Och han sa ofta att ens egna rättigheter sträcker sig till den andra personen så man inte går in på någon annans. Och vem som har skyldigheter och vem som har rättigheter och att barn har rättigheter och vuxna har skyldigheter. Så väldigt mycket om det. Och sen när jag blev äldre så var det ju såklart andra diskussioner om minoriteter och diskrimineringsgrunder och sådär på en annan nivå.
Vad fint, för det är inte så ofta tycker jag att vi har gäster som där det, liksom, där det kanske har varit uttalat att det är just mänskliga rättigheter som man har pratat om, kanske under uppväxten eller så, utan det, då kan det vara liksom, alltså det är andra saker liksom. Så att, ja men vad fint.
Ja. Ja, det är ju något jag upptäckt att det var så. Nu när jag blivit vuxen. Liksom, jag kanske inte tänkte på det så mycket under min uppväxt såklart. Men ja, det har jag med mig.
Ja, grymt. Och det, ja, men det här naturliga samtalet är ju fantastiskt att kunna ha. Och jag vet också att... ja, men jag tror att många föräldrar också tänker att jag vill prata med mitt barn om detta. Men det är svårt att ha en... bra ingång, eller det blir kanske inte så himla naturligt, jag vet inte.
Nej, det är ju, jag tänker att man kan ju göra det väldigt enkelt och det behöver inte vara så svårt, och det är väl också någonting som jag har fått med mig tidigt och någonting som jag också kan arbeta mer med i mitt arbetsliv, att det behöver inte vara så svårt och man kan prata om svåra frågor med alla oavsett ålder eller bakgrund eller sådär.
Kan du inte säga någonting mer om det här? Nu är vi ute på något annat, men det, jag tänker att det är jätteviktigt. Men hur, vad menar du med affirmationer att han gjorde det? Kan du inte bara säga det? För jag tror att det här kan folk verkligen ta med sig.
Ja, men jag tänker att det handlade mycket om att jag är värd och ska behandlas på ett visst sätt på basis av att jag är människa, oavsett hudfärg eller ålder. Att det var mest kopplat till de här. Så att jag kanske skulle upprepa då, I am... bla 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 bla.
Ja. Yeah. I'm strong.
I'm strong. Alltså, I have rights. I'm a good person. I respect other people's rights. Children have rights. Adults have to treat children like human beings.
Mm.
I stora drag.
Mm. Grymt. Mm. Jag får rysning. Ja, jättekult. Ja.
Ska du börja med affirmationer med dina barn?
Ja, men verkligen. Ja. Nej, men och jag gör ju det.
Mm.
Och jag tycker att det är viktigt att göra det strategiskt. Jag tror också det är sätta någonting i barnen när vuxna, oavsett om man är förälder eller personal eller lärare eller vad det nu är, att göra det här som ni gjorde tillsammans.
Mm.
Alltså det hamnar i ett djup.
Mm.
I den djupa liksom mänskliga värdigheten och liksom rättigheten och liksom, jag tror att det gör jätteskillnad. Mm. Så jättetack för det.
Ja.
Mm. All right.
Ja, men ska vi börja i så
här? All right. Engelska. Mm.
Du får prata engelska om du vill, Linus.
Ja.
Men ska vi börja i så här, vad är ett allaktivitetshus?
Mm. Precis. Det är ju något som man egentligen kan spendera hur mycket tid som helst att förklara.
Mm.
Men det man kan säga, det är ju ett områdesbaserat arbete. Och det är ju väldigt unikt. Mm. Så det är en verksamhet som växer fram med Malmöbon som medskapare i det här fallet. Men annars med medborgaren.
Mm.
Så vi befinner oss i skolans lokaler. Vilket även är väldigt unikt och en del av framgången.
Mm.
Men förutom att jobba enbart med barn och unga så är det alltså Malmöborna i närområdet. Och det gör att det drivs ju av anställda. Men det delaktighet och inflytande är grunden och har alltid varit grunden i modellen.
Mm.
Och det finns ju en mängd olika exempel på det såklart. Men bland annat så är det ju så att alla aktiviteter är kostnadsfria. Och det är en viktig del i att aktiviteter är tillgängliga för alla. Det är även en viktig del att man är just i skolans lokaler. Dels för att man når barn och unga genom hela deras skoldag. Och det är ju en enorm framgångsfaktor i det. Men det handlar också om platser. Att skolan är ju en plats, alltså en plats i staden som brukar vara ganska centralt i ett område. Men där medborgaren eller Malmöbon då kanske inte har tillgång till skolan på det sättet. Men genom att vi är i skolans lokaler och har aktiviteter innan, under och efter skoltid då, så innebär det att Malmöbon kan få tillgång till skolans lokaler. Så det handlar också om att nyttja de lokalerna som finns mer effektivt. Mm. Och att skolan, som är sedd som en trygg plats av vårdnadshavare till exempel, kan användas i större utsträckning och kan verkligen användas av medborgaren. Så kostnadsfria aktiviteter varje dag. Det är möjligt att starta en egen aktivitet, att önska en aktivitet eller att delta på en aktivitet. Mm. Men egentligen så är aktiviteterna är inte, eller vad vi gör på aktiviteterna är egentligen mindre viktigt. Utan det är det relationsbyggande arbetet som verkligen är i fokus.
Mm.
Och det är den kunskapsspridningen och de relationerna som byggs och de möjligheterna till påverkan som verkligen är grunden till det.
Mm. Mm. Och rent organisatoriskt så är det ju liksom, det är Malmö stad och ni tillhör kulturförvaltningen.
Precis.
Och hur många allaktivitets finns det? Allaktivitetshus finns det i Malmö?
Precis, så i dagsläget finns det 4 allaktivitetshus. Det första allaktivitetshuset startade 2010. Och det som är lite spännande där är att det startade som ett projekt. Och det startade i området Lindängen. Och i Lindängen då, runt 2010, så var det, ja, men det var mycket osäkerhet eller upplevd osäkerhet. Det var en del utmaningar kopplat till kriminalitet och skjutningar. Och det bidrog till att det var väldigt många projekt som genomfördes i området.
Mm.
Och det bidrar ju också till en projekttrötthet hos medborgarna.
Mm.
Och en föreställning då om att man, ja, men här kommer ännu ett projekt. Ja, men det är jättebra, men det tar också slut.
Det är så att det är någon som kommer utifrån dit och sen
precis,
drar igen. Liksom.
Ja.
Mm.
Och här var det från start något helt annat med alla aktivitetshusen. För att när det här projektet startade så visste man inte riktigt hur man skulle gå tillväga. Och då så involverar man Malmöbon från start.
Mm.
Och det var helt avgörande. Och eftersom de var med från start så blev det, effekterna blev något helt annat än vad man kunde se i andra typer av projekt. Så utifrån det och utifrån de positiva effekterna man såg, bland annat eftersom det redan då var inom skolan då, så såg man att dels upplevt trygghet för barnen som gick i skolan, men även att det gjordes en betygsresa. Mm. Och i samband med de här effekterna så fick vi även BRIS-priset 2013. Mm. Och det är ju en väldigt stor grej, och då var det den första kommunala verksamheten som fick det här BRIS-priset. Och då var det just för att barn och unga fick möjlighet att påverka och tycka till hur det här projektet skulle formas. Och det är det som är egentligen grunden med Malmöbon som medskaparen. Och att vi ständigt utvecklar den här medborgardialogen.
Mm. Och på vilka andra platser? Du sa Lindängen?
Precis. Mm. Så Lindängen var det första allaktivitetshuset. Och sen 2013, när vi då blev en permanent verksamhet, så startades det andra allaktivitetshuset i Hammotsdal. Och 2018 startade det tredje allaktivitetshuset i Apelgård, som ligger i Rosengård. Och sen 2022 startade det fjärde allaktivitetshuset i ett område som vi benämner som Heleneholm på Munkhätteskolan.
Mm. Och den sista var väl också, om jag minns rätt, så gjordes det ju en barnkonsekvensanalys på vart den fjärde skulle finnas. Eller minns jag fel? Alltså, det gjordes någon utredning där man försökte... Liksom...
Precis. Så det som också är viktigt att säga är att vi har ett kompensatoriskt uppdrag. Mm. Så att var ett allaktivitetshus startas är ju baserat på var det finns ett störst behov. Mm. Där vi har en viktig del i kulturnämndens uppdrag att förverkliga rätten till kultur och en meningsfull fritid. Så i samband med att det öppnas ett nytt allaktivitetshus så gör man ju en områdesanalys, vad som redan finns, och man kollar på barnfattigdom och befolkningstäthet och socioekonomiska faktorer. Så det är en viktig del i det.
Men om man tänker då på tidigt på morgonen, så går redan personal till den här skolan. Mm. Har ni liksom en egen del i skolan? Har ni liksom samarbete med, träffar ni lärarna? Eller är ni liksom som en del av det? Har ni egna nycklar? För jag tänker att det finns ju många av de här delarna som... Jag tror att i många kommuner i Sverige så ser man ju den här potentialen som ni har utnyttjat. Att man har stora lokaler, det finns där, precis som ni har sett. Det är där barnen är, det är liksom en stor påverkansdel i det som på något sätt definierar deras liv. Ganska mycket deras skola och hur de klarar sig där och mötet med andra människor. Hur ser den liksom praktiska vardagen ut på ett allaktivitetshus relaterat till de andra delarna?
Så samverkan med grundskoleförvaltningen är ju helt avgörande. Och där vi har egna kontor och sådär. Och där vi är ett komplement till skolan. Ett tydligt exempel på det är att vi erbjuder frukost varje dag. Mm. Och barnen som går på fritids eller morgonfritids specifikt, de får ju frukost genom det. Ja. Men där det finns alla aktivitetshus så går vi in och betalar för frukosten så att alla kan äta frukost. Och det innebär ju, innebär ju vårdnadshavare till barnen, men det innebär även pedagoger. Mm. Och det blir ju tydlig del vad vi kan bidra med till skolorna. För då blir det ju, för pedagogerna, om de har möjlighet att komma in och äta frukost med sina elever, så kan de ju ha ett helt annat samtal, tänker jag mig, än vad de har i sitt klassrum.
Och alltså det blir som ju... frånkopplat liksom. Det blir precis. Att man är personerna som äter frukost och kanske...
Precis. Mm. Så dels det, och det är ett komplement till skolan. Sen har vi ju rastaktiviteter under dagen där vi blir extra vuxna. Och det är ofta den feedbacken vi får från barnen. Att vi är extra vuxna, vi är trygga, men vi är samtidigt inte pedagoger. För att vi bedömer ju inte barnen. Och det är en ganska avgörande skillnad det med. Mm. Att vi just inte sätter betyg, men vi samtidigt är där hela skoldagen. Mm. Och våra kontor beskrivs ofta av barnen som en trygg oas i en annars ganska rörig skolmiljö. Mm. För just under en skolmiljö för barn, alltså det händer ju så otroligt mycket under en dag i ett barns liv. Och där kanske inte pedagoger har samma möjlighet att bemöta de här små sakerna som händer. Eller stora saker, det kan ju vara lite olika. Mm. Mm. Och där kan vi som extra vuxna fånga upp barns behov under skolan.
Vad kostar den frukost?
Det är lite olika upplägg hur vi har det. På vissa skolor så köper vi frukosten från då skolrestaurangen. Så att då beställer vi fler portioner. Och det är en viktig del, för det ska vara en likvärdig frukost. För vi vill ju inte att det ska vara någon skillnad om man går på morgonfritids eller om man är hos alla aktivitetshusen. Men på vissa skolor så köper vi själva in frukosten. Men på alla skolor så tar vi in barnens önskemål. Så till exempel på Munkhätteskolan så börjar de lite senare på måndagar. Så då har vi valt att lägga en liten roligare frukost då. Och då har ju barnen fått önska sig vad de vill ha till frukost. Och då köper vi ju in det till samtliga barn. Så då har vi pannkakor med bärtopping då, så att vi inte har för mycket socker. Men den delen tar vi in, så kostnaden kan ju variera. Men det är egentligen som allt vi gör, att det beror också på barns önskemål. Om det finns önskemål om något speciellt, det kan ju vara ett speciellt pålägg eller att man kanske har lärt sig om kost och hälsa i skolan och har något annat önskemål, så försöker vi tillgodose det och testa det. Så att allt kan ju egentligen göra som ett lärande, tänker jag.
Men då tänker du så att om ni tillhör liksom kulturförvaltningen, vad skiljer egentligen då ett allaktivt, alltså jag tänker, du har beskrivit, det är ju liksom i skolan, ni är där hela dagen, men om man tänker sig kanske aktiviteter och så här, vad skiljer då ett allaktivitetshus från typ en fritidsgård eller ett kulturhus? Liksom, eller är det båda delar i ett? Eller liksom, vill du berätta någonting om det?
Absolut. Så förutom de aktiviteterna som är innan skolan eller under skoltid, så har vi strukturerade aktiviteter. Så att vi har aktivitetsgrupper. Och det tänker jag är en stor skillnad mot fritidsgårdar. Att vi har aktivitetsgrupper som löper varje vecka. Där det till exempel kan vara uppdelat efter ålder, efter intresse. Och i vissa fall så jobbar vi även med separatistiska grupper för att det är ett önskemål. Och tack vare det så når vi också lika många flickor som pojkar.
Vad är en separatistisk grupp?
Nej, men det kan ju vara en tjejgrupp i årskurs 5 till exempel, för att det är ett önskemål. Och om den önskan kommer från barnen så jobbar vi med det. Det kan också vara något som kommer från vårdnadshavare i vissa fall, och då kan ju det också vara något som vi jobbar aktivt med. Och sen kanske längre fram så är en grupp där det är bara årskurs 5 eller det är en bakningsgrupp. Men under de här aktiviteterna så är barn med och planerar vad de ska göra. Så att en tjejgrupp årskurs 5 kan ena veckan baka, andra veckan åka på ett studiebesök till Malmö museum eller göra en TikTok-dans eller sådär. Så att det finns fullt med möjligheter för barnen att påverka. Men det är inte möjlighet att bara hänga, utan det är en aktivitet du kommer till. Om du inte kommer på aktiviteten så ringer vi hem för att fråga var du är. Och vi har också den här kontakten med vårdnadshavare som är väldigt unikt, specifikt för ett allaktivitetshus.
Och kan du inte då tänka, nu när vi ändå kom in på det, kan du inte berätta, för det finns ju, det är inte bara att ni ringer hem när de inte kommer, ni pratar ju också med vårdnadshavarna eller barnens vuxna på annat sätt.
Precis, så att vi, en del av framgången är ju att vi har en nära relation till vårdnadshavare. Det handlar dels om att vi ringer ganska ofta kopplat till aktiviteter. Som sagt, det är viktigt att följa upp om barnen inte är på aktiviteter. Eller om barnen är sjuka från skolan. Och vi märker att de inte kommer på vår aktivitet. Så gör ju det samtalet ganska mycket, tänker jag. Men utöver det så ringer varje aktivitetsledare till minst 3 vårdnadshavare varje vecka. För att berätta något positivt.
Om deras barn.
Om deras barn, stämmer. Så där skolan kanske ringer hem om det har hänt någonting, så har vi istället vänt på det. Och det är en väldigt häftig upplevelse och en väldigt rolig arbetsuppgift. För att när man ringer hem så presenterar man ju sig själv såklart och alla aktivitetshuset, men även skolans namn eftersom vi är i skolans lokaler. Och ofta i början när man ringer så tror vårdnadshavare att man är skolan då, och då tror de att någonting har hänt. Det har hänt att vårdnadshavare kommit till skolan för att jag inte har varit snabb nog i att förklara vad det är. Och då berättar man då att barnet har gjort, ja, men kanske varit extra hjälpsam, eller man ser att det här barnet har utvecklats mycket genom att den vågar ta för sig på ett annat sätt. Eller, ja, men det kan vara små saker eller stora saker. Och de här samtalen blir en ingång till en god relation med vårdnadshavare. Och såklart en god relation med barnen också.
Vad säger de?
Det är så olika. Men de blir ofta förvånade. Ibland kan man behöva ta det med andra föräldrarna också. Så de sätter på högtalare. Alltså det är ju en väldigt, som sagt, det är ju en väldigt rolig arbetsuppgift. Mm. För att man får så himla mycket tillbaka.
Ja, underbart.
Ja.
Det är också stoltheten, ja, att så här, du kanske är beredd på att nu ska skolan ringa hem igen och säga att nu har mitt barn gjort det här eller det här, alltså någonting dåligt, och så ringer någon hem istället för att berätta, ja, men ditt barn är en sån himla fin kompis liksom. Och så bara, vad är det? Ni skulle, alltså,
Och det gör ju framförallt väldigt stor skillnad, för det finns ju barn som kanske inte trivs så bra i skolan eller som har utmaningar i skolan. Och de utmaningarna behöver inte alls följa med till aktiviteterna. Och det innebär att vi kan se helt andra sidor av barnet, vi kan bekräfta barnet för helt andra saker, och vi kan förmedla det till vårdnadshavare, och det är ju superviktigt. Och lika väl så påverkar det ju gruppen, så som de tar med sig de här upplevelserna de delar tillsammans. Om vi tänker att, ja, men om vi tänker att årskurs 6 har en aktivitet tillsammans. I klassrummet har man en roll och är på ett visst sätt. Men när man tillsammans får testa något som är helt nytt för alla, så kan man helt plötsligt ta nya roller. Man blir mer utforskande som grupp och som individ. Och de här effekterna tar man ju med sig till klassrummet. Och det är ju det vi tänker också bidra till, att betygen kan öka. Att man får en trygghet som individ och som grupp. Och lär sig om nya förmågor man kanske inte har testat än.
Ja, men det låter ju helt fantastiskt, och jag bara kopplar på rättigheter i konventionen till detta också, med artikel 6 och rätt till utveckling. Och samtidigt så finns det en sak i det här som stör mig lite, och det är det här som du pratade om i början, som jag har hört många andra på. Vi är ett kompensatoriskt, vi är ett kompletterande uppdrag, när man samtidigt tänker att men det här är ju väldigt fundamentala saker. Alltså det här i att bemötande, och vem är jag som människa, och att jag kan andra saker också. Jag tycker inte alla aktivitetshuset eller andra ska... Det här kompensatoriska, det blir ibland en... lite dålig grej.
Eller du tänker att det är förminskande typ av vikt?
Det blir lite
vikt,
förminskande, och det blir någonting som ligger liksom utanför, när jag känner att det här handlar ju egentligen väldigt mycket om ett fundament. Det är väldigt mycket om den här barnsynen. Och det är inte det att skolan kanske inte har det, men ibland blir det... Men finns det något negativt med att tänka att det är kompensatoriskt eller kompletterande i form av att... När jag hör dig prata och när jag hör andra sådana här verksamheter, då tycker jag mer att det här handlar om fundamentala och grundläggande rättighetsdelar för att andra saker ska fungera, som utbildning eller så.
Jag tänker att det finns lite olika delar i det. För när vi pratar om kompensatoriskt uppdrag, så pratar vi mest om spridning i staden. Det är egentligen mest det vi pratar om. Att vi ska, till skillnad från andra verksamheter, så ska vi inte, eller det är väl en förhoppning att vi finns på varje skola såklart. Men utifrån där vi är nu, så är det inte en jämn spridning i staden det vi ser. Utan vi ser det kompensatoriska uppdraget kopplat till behoven.
Okay.
Men sen, så det vi gör är ju grundläggande mänskliga rättigheter. Och där vi också, det är väl också en del av vår barnsyn, att det är väldigt fundamentalt, det är väldigt enkelt och därför kanske så effektivt.
Just det. För att det som jag ibland kan uppleva är att det kompensatoriska används i form av att skolan har skurit ner så mycket på sina resurser, så därför behöver vi kompensera med en annan verksamhet, eller att en organisation kommer in och gör läxhjälp eller vad det nu är. Och det tycker jag, då blir det något annat. Men det var inte så du...
Nej, och där tänker jag att vi har kommit så pass långt att man ser de positiva effekterna av ett allaktivitetshus. Att vi har väldigt olika uppdrag. Och att det finns en tydlighet i det, som också främjar att skolan behöver sköta sitt uppdrag. Och vi har ett annat uppdrag, men där vi kompletterar varandra. Ett exempel på det är ju att vi, både skolpersonal och alla aktivitetshuspersonal, är ute på rasterna. Skolpersonalen är rastvakter i många fall, för att de har tillsynsansvar. Vi har rastaktiviteter. Så att det finns också en fördel med de här tydliga uppdragen, och där vi kompletterar varandra för barnets bästa.
Jag tänkte, du sa, du nämnde förut lite så att men det här vi ser det som det är dels en del av våran barnsyn och det handlar om mänskliga rättigheter. Mm. Tänka, och du nämnde också att ni fick ju BRIS-priset för ett gäng år sedan då, som då första, och jag undrar om det nästan inte är enda kommunala verksamheten kanske som har fått det. Det borde jag ju kunna som sitter i styrelsen, men, men i alla fall som den första. Men det jag tänkte på, vill du säga någonting om eran liksom, så här, rättighetsresa som allaktivitetshus? Eller hur, liksom, ja, vill du säga någonting om det?
Såklart, det är ju en jättespännande resa tycker jag. Där vi, där vi någonstans landar i att var är barn inte delaktiga? I vilka beslut är de inte delaktiga? Och hur kan vi förändra det? Och det är lite var vår utgångspunkt. Och att vi är tidigt skede när vi börjar tänka på hur ska vi formulera vår barnsyn, att vi direkt då frågar barnen. Mm. Ja, men hur förstår ni era rättigheter? Vad tycker ni är viktigt? Hur ska en bra anställd på allaktivitetshuset vara? Så att vi redan från start hade med oss barnen. Mm. Och det var ju otroligt spännande. Och då framkom det att barn berättar för mig då att vuxna inte lyssnar. Och de känner att när jag säger något så är det inte säkert att jag blir trodd på. Mm. Och det är ju en skrämmande, det är en skrämmande verklighet och en skrämmande insikt. Och om jag ska vara helt ärlig, inte vad jag förväntar mig. Mm. Och därför blev det en viktig del i att vi tror på barnen vi möter. Mm. Och det är ju någonting som är så självklart, att man tror på barnen man möter. Det säger sig själv. Men det blev någonstans utgångspunkten. Och från barnens tankar om hur en bra anställd ska vara så har vi tagit med deras ord, så det står med i vår kravprofil när vi anställer. Vi har även en tydlig bild där vi ser barn som kompetenta.
Jag måste stoppa nu.
Ja.
Det här med att lyssna på barn och att känna sig lyssnad på är ju ett återkommande tema som så många pratar om, som vi har mött i podden. Och då vill jag bara tänka så här, okay, men då får ni en ny personal eller nya... Vad ger ni dem för instruktioner kring att detta är viktigt, som barn har sagt? Så här lyssnar du på mig. Vad innebär det?
Ja.
Hur ska man göra det?
Ja, hur man ska göra det tänker jag. Där har vi en massa olika metoder som ständigt utvecklas tillsammans med barnen. Men en del är att det är så tydligt i vår modell. Så när du börjar hos oss så går vi igenom modellen. Och modellen bygger ju på delaktighet och inflytande. Där det egentligen allra tydligast blir det här kopplat till aktiviteter. Så att barnen önskar ju aktiviteter. Det är ju utifrån vad barnen önskar sig som vi jobbar. Och det är en sån viktig del som man får med sig. Och att även om vi har, även om man har olika arbetsuppgifter så har vi alltid tid för barnen. Och det är alltid det som kommer först. Och det är någonting som blir så tydligt också på skolor där vi har funnits länge. Att det är en självklarhet för barnen att påverka. Det är en självklarhet för dem att knacka på och säga, nu tycker jag det här. Eller jag kom på det här. Och att vi finns där för barnen. Och att det är ens främsta arbetsuppgift att möta barnen. Mm. Och det blir på ett sätt så lätt för att vi finns där barnen finns. Men det är en sån viktig grej i vad vi söker hos en medarbetare.
Men då tänker jag, för det kommer in då lite på det du frågar efter, Linus, att det är dels att ni har ju också tillsammans som grupp, som anställda, pratat om det här tillsammans. Ni har lagt tid för att liksom grotta, liksom veva i det här. Vilket ju också, sen också eftersom ni också har liksom ett barnrättsperspektiv i rekryteringen, så tänker jag också att redan när du söker ett jobb och när du kommer på intervju, du blir ju liksom lite så här marinerad i det, och sen så kommer du in tillsammans, får en introduktion och allt det här, och sen hänger med kollegor där det liksom, där det är. Så att jag tänker att jag inbillar mig att det skulle bli så tydligt, att det skulle vara... Alltså du vet, det blir normerande när du är en grupp, när du bygger den här kulturen. Så det skulle vara så jävla tydligt från, säkert från barnen och från alltså att de skulle bara säga, men hallå, du är ju helt fel här. Mm. Liksom. Eller jag inbillar mig det i alla fall.
Precis, så det tänker jag, att just hur vi jobbar med barnrätt, just hur vi jobbar med medborgardialog, inflytande, delaktighet, är en del av vår kultur. Så det går liksom, det går inte att inte vara så. Mm. Utan det är så pass förankrat i hur vi arbetar. Och förankrat hos barnen, det är det de förväntar sig av oss. Och det är ju väldigt fint att barnen faktiskt förväntar sig det av oss, och vi får mycket tillbaka av det.
Men om du har en medarbetare då som du känner bara att nej, men den här personen är inte helt inloggad i att möta barnet först. Att göra... personen kanske håller på med sin mobil väldigt mycket. Den kanske prioriterar andra uppgifter. Den går hellre att prata med andra vuxna än att prata med barn.
Mm.
Vad gör du då? Tar du ett samtal då?
Ja, det tänker jag absolut.
Gör du det? Hur gör du det?
Absolut. Det tänker jag, för det är precis som att man skulle... Ja, men som om man brister i sina arbetsuppgifter. För att den viktigaste arbetsuppgiften vi har är ju att möta barn och skapa, alltså främja delaktighet och inflytande. Mm. Så absolut. Det tänker jag är ett väldigt allvarligt samtal från vår sida.
Mm.
Helt klart. Men där också att vi... Jag har också en föreställning om att det inte hade gått så långt ens. Just eftersom man tänker att när vi rekryterar ordinarie personal så har vi ju barn med i rekryteringen. Där barn ställer frågor till intervjukandidaten. Och när man då... Alltså när barnen ställer frågor så ser man ju också väldigt tydligt hur intervjukandidaten interagerar med barnen innan vi ens har anställt dem. Så att vi har också den förmen att ha barn med redan från början. Och vi har också förmen av de här goda relationerna. Att skulle det vara så att någon, ja men, att ett barn upplever att någon anställd eller medarbetare inte, ja men, inte har den höga standarden av bemötande, så skulle de säga till. Och det är ju också ett förtroende att de vågar säga till. Och det är något som är otroligt viktigt för oss och något man ser väldigt allvarligt på.
Mm. Hög standard av bemötande, jag gillar det här.
Det är ju viktigt. Och vår skyldighet, tänker jag. För det är ju också en viktig del att vi är inte... Det är inte så att vi jobbar med barnrätt och mänskliga rättigheter för att vi är snälla, utan Nej. Detta är vår skyldighet.
Ja.
Och då förväntar vi oss att medarbetare följer den kulturen och de överenskommelserna vi har. Precis som om man skulle bryta någon annan överenskommelse. Och detta är det viktigaste då.
Ja, men det är det här som jag tycker är så häftigt. Jag nämnde till Linus innan vi började här med att jag kommer ihåg när jag var hos er ändå och då, och annars i utbildningar brukar jag så här ofta fråga så här, ja, men när man börjar prata om inflytande och delaktighet, så kanske en fråga är att okej, att vi ska göra någon form av lista tillsammans då, i den här enheten, avdelningen för man, så här, vad är det barn liksom, ja, men, vad är det barn får påverka, eller liksom, hur var det de skulle kunna, alltså, så, och så gör man en lista utifrån det. Men med er så var det liksom, det känns som att den där listan, det går inte att göra den, utan istället vänder vi på det då. Okej, vad är det barn inte skulle kunna påverka? Och bara det då, tänka så här, att ni sitter och liksom, och ni sitter och pratar och funderar på, shit, oh, gud, vad är det de inte får egentligen? Vad är det? Och bara, men gud, vi kommer inte på något. Och sen till slut kommer ni på en grej.
Mm, precis.
Mm.
Och jag minns det så himla tydligt, för det är ju så att vi hade inte varit där vi är idag, och vi hade inte haft de verksamheterna eller de relationerna som vi har idag utan Malmöbon, utan barnen. Och då när vi funderade på var barn inte var delaktiga, så var det just kring lönen.
Mm.
Och samtidigt, så nu när jag funderar, så vet jag inte heller om det stämmer, för lönesättning är ju individuellt. Och,
precis, och det var ju det ni började resonera kring. Det var ju det som var så häftigt. Hur skulle vi kunna ha mer där också?
Ja. Så att nej, just barns delaktighet, det är grunden. Och vi är otroligt flexibla. Och det tror jag är någonting som man inte kan säga nog med gånger. För att det är, jag har en föreställning om att det är lite ovanligt i kommunala verksamheter att man är så flexibel. Men där flexibiliteten är vår superkraft. Alltså att vi ställer om jämt och ständigt istället för att ställa in. Mm. Det ligger i vårt DNA. Mm.
Kan du ge lite exempel på så? För det här är också så här, det är så här ord som man gärna säger. Ja, men vi är alltid flexibla. Ja, vi gör alltid, vi tror på barn. Och så bara, men hur kommer det ut liksom, rent i handling? Liksom?
Precis. Ett exempel på det är ju, ja, men en tjejgrupp i årskurs 7. De har en aktivitet som är efter skoltid. Och då är det ju baserat på deras skolschema. Under våren och sommaren funkade alldeles utmärkt. Sen till hösten så slutar flickorna komma. Och då det första vi gör då är att fråga dem varför.
Mm.
Och då får vi svaret att de inte får eller vill gå hem när det blir mörkt. Och vi kan inte kanske ändra tiden på aktiviteten, för att den ligger ju i anslutning till skoltid och sådär. Men det vi fick göra då var att lägga till så att ledare följer barnen hem. Det är ju ett så tydligt exempel där vi jobbar med tillgänglighet. Alltså att det är kostnadsfritt, du behöver inte ha med dig någonting, du behöver inte ha någon förkunskap. Och är det någonting, så gör vi så otroligt många anpassningar. Ett annat tydligt exempel, det är när vi har aktiviteter för kvinnor. så har vi även barnpassning samtidigt. Mm. För att när vi hade en aktivitet utifrån kvinnornas önskemål så kom de inte till aktiviteten. Och då visade sig att det var för de inte hade någon som kunde passa barnen. Och då är det en självklarhet för oss att vi lägger till det. Mm. Så det hela tiden måste vara tillgängligt. Och det är ju ett ständigt utvecklingsområde. För att om jag hade utgått ifrån mig själv så kanske vissa saker hade varit tillgängliga för mig. Mm. Men mina egna måluppfyllelser och vad som är tillgängligt för mig är helt irrelevant. Mm. Och det är en viktig, det är där flexibiliteten sitter. Att vi, alltså när vi frågar får vi svar. Mm. Och det är egentligen så enkelt det är. Mm. Och det gäller ju egentligen alla anpassningar när vi pratar om, vi kan även, om vi pratar om anpassade aktiviteter för anpassad grundskola, så handlar det ju också om att vi behöver fråga, men vad är det den här målgruppen vill? Är det egna aktiviteter eller är det kanske att vi tillgänglighetsanpassar våra aktiviteter så de kan delta på dem? Mm. Alltså, så det handlar ju väldigt mycket om vad individen vill, just att vi ställer frågor och gör anpassningar utifrån det.
Mm. Det är som när vi pratar i så här barnrättssammanhang, så här, vilka hinder finns det för barn och unga att delta? Vad är det vi gör för att undanröja eller minimera de hindren? Liksom? Alltså för att möjliggöra.
Nej, men tillgänglighet är ju ett oerhört mycket större begrepp än vad vi ibland gör det. För vi gör det verkligen utifrån vissa standards eller viss lagstiftning som kanske finns på plats, och då ser vi inte den här andra som är till exempel, den här är jätteviktigt och bra exempel här med trygghet i att gå hem själv eller mod eller tillåtelse. Mm. Så. Men jag tänkte på det här med du sa, har sagt några gånger, Malmöbon och att man skapar det lokalt och sådär. Innebär det att ni har volontär? Innebär det att föräldrar är med och får vara aktiva i aktiviteterna? Eller hur blir Malmöbon? Hur får Malmöbon vara med i alla aktivitetshuset? Så.
Precis, så att även om vi pratar mycket barnrätt och att vi träffar mycket barn så riktar sig ju alla aktivitetshusen till Malmöbon i närområdet där vi har en målgrupp som är 0-100. Och det innebär ju massa olika saker beroende på vad Malmöbon önskar sig. Men det kan vara att vi har familjeaktiviteter till exempel. Och familjeaktiviteter innebär ett unikt tillfälle för oss att träffa hela familjen, träffa vårdnadshavare, att skapa relationer och att möjliggöra upplevelser för hela familjen. Där det dels handlar om kunskapsspridning, ja, men utifrån mänskliga rättigheter, utifrån barnrätten, att man kan påverka. Men även kunskapsspridning i till exempel hur man tar sig, hur man åker stadsbuss kan ju vara, och det är också ett hinder, skulle kunna vara ett hinder. Mm. Då kan vi möjliggöra det. Eller till exempel, vi besökte teatern, så att de såg en teater, familjerna, nu under vinterlovet. Och det är ju också en upplevelse som handlar om tillgänglighet och nya möjligheter. Att man kanske inte vet hur man tar sig till teatern, det kanske inte är det man prioriterar heller. Men att man möjliggör kulturupplevelser. Och sen har vi ju aktiviteter för vuxna.
Stopp igen. Det var så himla intressant, för att jag berättade för Åsa när vi var på väg hit i morse om en hela familjen aktivitet. Och att det är väldigt intressant och viktigt. Kan ni säga någonting om vad ger det barn att göra saker med hela familjen? Jag tänker att ibland har vi normen i Sverige att man gör saker med familjen på semestrar eller när det är lov eller när det är liksom högtid och sådär. Men ni har ändå valt, det är ändå ett steg till att man gör saker i vardagen med hela familjen. Vad ger det barn och föräldrar att göra aktiviteter tillsammans?
Ja, men otroligt mycket, och det är ofta den feedbacken vi får. Att de är ju så otroligt tacksamma för den här möjligheten att få göra en utflykt tillsammans. Vi hade en annan utflykt till Skånes djurpark. Och det, ja, men man ser, dels så ser man ju, om man är med på plats så ser man ju vilken skillnad det gör för familjen. Och att allting är redan klar. Alltså, alla praktiska saker runt omkring är ju redan ordnade. Så familjen ges ju möjlighet att få nya upplevelser, men också vara med familjen och uppleva saker tillsammans. Och det är klart att det är stärkande för familjen och för alla relationer, tänker jag.
Mm. Men tänk också Malmö, För du nämnde ju tidigare att, liksom, att områdena som alla aktivitetshusen ligger i är där också där behoven är som störst. Och Malmö är ju den, liksom, kommun som faktiskt har högst barnfattigdom i Sverige. Så att jag tänker att, att då också möjliggöra de bitarna blir ju superviktig. Och då lite, vi nämnde inledningsvis att, ja, men ni tillhör kulturförvaltningen och inte kanske fritidsförvaltningen som man kanske skulle kunna tänka sig. Eller så, om man liksom jämför med hur det kanske ser ut eller så. Men, eller att det kanske skulle vara en del av, liksom, skolförvaltningen och sådär. Men ser du att det, liksom, har något, liksom, annat syfte? Eller vad tänker du? Blir det någon skillnad? För du nämner ju att ta med på teater till exempel. Vill du resonera någonting kring det, liksom?
Ja, men absolut. Jag tänker att det är också en viktig del om man ser utifrån rättigheter. För att de här kulturupplevelserna som absolut finns i staden är ju inte alltid tillgängliga för Malmöborna som vi möter specifikt. Och då har vi ett dubbelt uppdrag egentligen. Så dels ett uppdrag i att visa på vad som finns i staden och att faktiskt erbjuda de här möjligheterna till personerna vi möter. Men vi har också ett otroligt viktigt uppdrag att förmedla vad de här personerna vill ha. Vad är kultur? Vad ska det vara? För det handlar ju också om att man har möjlighet att påverka kulturutbudet. Och vilka är det som påverkar kulturutbudet? Vilka är det som söker stipendier till exempel? Det handlar ju också om kunskap och det handlar ju också om att ha rättigheter som inte är tillgodosedda. För att man inte har den kunskapen eller möjligheten. Så utifrån båda aspekterna är det otroligt viktigt. Och vi pratar ju mycket med barnen, ja, men vad de vill jobba med när de blir äldre eller sådär. Och då till exempel, då kan vi ju möjliggöra för att nya yrken kommer in. Och det är ju klart att man måste ju, eller vi brukar säga att man kan bara önska sig det man känner till. Och hur ska barnen veta vad de vill bli? Alltså, man vet ju knappt vad man vill bli. Men hur ska barnen veta om de inte ser vad som finns? Så vi måste ju presentera de här olika alternativen. Och det är ju möjligt att man inte alls tycker om dans till exempel. Men det är ju en stor fördel att kunna göra ett aktivt val. Och det kan man först när man har sett att dans kan vara ballett. Det kan vara TikTok-dans, det kan vara hiphop, det kan vara det här, det kan vara det här. Okej. Så man kan resonera på ett annat sätt när man har sett utbudet. Så just att vi tillhör kulturförvaltningen ger oss också den möjligheten ur, ja, men om man tänker dels ur artikel 31, såklart meningsfull fritid, men också så mycket mer när man tänker på vad som är tillgängligt i staden och för vem.
Jag var lite tillbaka på det här samtalet med föräldrar och normer kring fritidsaktiviteter och också hur man skapar insatser där det kanske finns då socioekonomiska utmaningar. Att, där kan det ibland vara så att man skapar aktiviteter och så frikopplas föräldrarna från barns vardag och liv. Och det kan ju vara att det är föräldrar och barn som har önskat alla de här aktiviteterna för man har en brist i sitt vardagsliv. Men en av effekterna av det blir ju att glappet eller relationen mellan barn och föräldrar fortsätter vidgas då. Men det tycker jag låter som att ni har tänkt till i det, att försöka liksom fortsätta behålla relationen mellan barn och föräldrar och att tillgängliggöra de kontakterna. Är det någonting ni har listat ut längs vägen eller hur har den processen varit?
Nej, men absolut. Det handlar också om att göra det så enkelt som möjligt. Alltså dels en viktig del är också att när vi säger till exempel att saker är kostnadsfria så är de det i alla led. Det innebär att ska vi vara borta en viss tid så ser vi till att då har vi med oss lunch, vi har med oss mellanmål, vi har med oss alla de här sakerna runt omkring är redan ordnade och att så att det ska vara så enkelt som möjligt på en aktivitet när man åker iväg. Men även till exempel när vi har familjeaktiviteter så har vi under sommaren har vi något som heter gårdsfester. Och då är vi, som det låter, på en gård i närområdet i samarbete med fastighetsägare, boende i området, olika föreningar. Och det blir ju som lite minifestivaler där vi grillar, vi har hoppborgar, vi har ansiktsmålning, olika aktiviteter, olika aktörer. Och där vi på något sätt bara dimper ner i din, ja, men så du ser oss från balkongen. Och det är också något som är, som sagt, otroligt häftigt. För då kan det ju vara så att vi förbereder det här och då står ju barnen på balkongen och ser de här hoppborgarna blåsas upp och grillen tänds. Och det är ju så otroligt fint. Och det gör ju något med hela området. För det, alltså när barnen ser det, föräldrarna vinkar, vi känner ju föräldrarna. Det blir också en trygghet i att de vet vem vi är, vi vet vem de är. Och att man upplever någonting. Precis, man behöver bara gå ner för trappan, så finns vi där. Och man kan uppleva det här med sina grannar, så det gör ju också någonting, det är ju kraftsamlande för hela området. Så det är ett exempel. Och när det inte är, alltså de andra tiderna på året, så har vi familjefester. Och då hålls de ute på de olika husen. Så det kan vara att det är, ja, men att det förläggs i Rosengård. Men då anordnar vi busstransport från de andra områdena. Så det gör att det finns möjlighet att träffa andra föräldrar som kanske har barn i liknande åldrar. Och det finns möjlighet att se ett annat område, men ändå med personer som du redan känner, aktivitetsledare eller annan personal.
Jag känner ju lite så här spännande. Allting är ju, alltså det är det här helhetsperspektivet ni lyfter. Det är liksom, det är inte bara att ni tänker att barnet kommer till er en gång, utan ni ser liksom allting runt omkring. Det är liksom kringkostnader är löst, liksom allting är fixat, och det tänker liksom grannsämning, alltså områdes, alltså det är liksom, det är ju en kedja eller en cirkel. Och då tänker ni, och så är ni fantastiska, och så är det alltså allt. Jag tänker så här, finns det någonting ni gör som inte är bra, eller någonting som har blivit fel, eller någonting som ni ser som utmaning? Alltså jag tänker, för att ja, eller du fattar.
Absolut. Blivit fel är det ju massor med saker, såklart. Också för att vi jobbar mycket med learning by doing. Och det förhållningssättet ger oss också, ja, men en annan ingång till Malmöbon. Att vi är väldigt tydliga med att vi kanske inte har gjort det här innan, så vi behöver göra det tillsammans. Så det är ju en fördel. Men en utmaning är ju såklart budget. Det är ju ett lyxproblem lite, kan man säga. Men det gör ju också att vi kan ju inte gå ut till... Vi kan ju inte gå ut hur som helst, för vi har inte möjlighet då att verkligen verka områdesbaserat eller verkligen ta in alla till våra aktiviteter. Vi har ju kölistor på våra aktiviteter för att det är så eftertraktat. Och till exempel så all aktivitetshuset Apelgård har ju ett väldigt stort upptagningsområde. Så det är ju förlagt i Rosengård då. Och Rosengård är ett väldigt stort område där det finns ett stort behov. Alltså där man ser att barnfattigdomen är särskilt hög. Och då är det ju inte möjligt att nå ut till hela Rosengård. Och det är ju klart att det är en utmaning. Så desto mer medel vi får, såklart, desto mer kan vi göra. Vi ser även en utmaning med målgruppen 16-19. För det är en målgrupp som vi har jobbat mycket med, men där det också handlar om att... Alltså, där det är svårt att kanske inte ha egna föreställningar om vad målgruppen vill ha. Och där vi verkligen har lärt oss att ja, vi behöver fråga, vi behöver testa och vi behöver verkligen jobba fram något som den målgruppen vill ha. Och vissa vill inte bli nådda, och då kan det ju vara att man har en annan fritidssysselsättning. Alla behöver ju inte komma till oss, det är inte heller det som är det viktiga, utan det viktiga är att man har någonstans att vara.
Men är det då att den målgruppen liksom lite slutar komma till er då? Är det eller är det att... Ja, eller vad beror det på? Eller liksom?
Ja, alltså jag tror att de vi fångar upp, de som går på en skola där det finns ett allaktivitetshus, för de har vi grupper så att det liksom bara fortlöper efter de har gått ur nian. Och vi tar ju in unga sommarpraktikant under sommaren, och vi arvoderar unga vuxna, och vi gör ju dem delaktiga på det sättet. Men det är en utmaning att nå nya. Alltså de som inte har gått på en skola där det finns ett allaktivitetshus. Där är det en utmaning att nå dem. Och det förstår man ju, det är ju inte... Alla våra aktiviteter är ju inte förlagda på plats. Men om vi tänker med platsen, så har vi en utmaning där. Att går du på gymnasiet, så kanske du inte vill gå tillbaka till en grundskola. Alltså, till exempel. Den typen av utmaningar har vi ju. Men vi har ändå gjort förflyttningar även gällande den målgruppen. Men det är klart att det är en utmaning.
Kan du ge något exempel på något som inte gick bra? Något som du sa att ja, men vi har gjort massa fel. Kan du ge något exempel?
Ja, men absolut. Jag tänker väl egentligen att det är de aktiviteterna där vi har tagit in ett önskemål. Vi har startat aktiviteten. Vi har haft allting redo, men så har det inte kommit någon. Och då har vi ju missat någonting. Och framförallt då med kvinnorna, det var kvinnor som ville ha Zumba. De hade önskat sig det specifikt. Och det är Zumba är ingen kompetens som vi har inom alla aktivitetshusen. Så då har vi hyrt in en Zumba-instruktör, idrottshallen är bokad. Allting är egentligen klart. Men så kommer det inga kvinnor. Och då kom vi fram till det här efter att ha pratat med dem varför de inte kom, att de inte hade någon som kunde passa sina barn.
Mm.
Och det blir så lätt att man själv går flera steg i förväg och tänker, ja, men jag har gjort det, de önskar en aktivitet, vi startar den.
Mm.
Men det är ju lätt, det är så lätt att missa de här sakerna.
Mm.
Och därför behöver man ha de här extra dialogerna och bara vara ärlig med det. Men jag tänkte inte alls på det, men det är klart vi löser det.
Mm.
Och genom att lösa det så skapar man ju också ett förtroende där man kan säga andra saker. Ah, men vi hade behövt ha det här, eller för att detta ska funka hade det här behövts.
Mm.
För att man är ju expert på sitt egna liv, och det är ju en viktig ingång att ha med sig. Att, ja, och det gör ju också att det blir många saker som ibland inte blir som man har tänkt sig.
Mm.
Mm. Finns det, jag tänker att ni har varit igång sedan 2010, nu snart 15 år, och vad ser ni, hur har behoven och barns livssituation förändrats under de här åren i Malmö?
Dels så ser vi ju viss skillnad i de olika områdena såklart, och det är också det som är alla aktivitetshusen, vi arbetar efter samma modell, men det är ändå områdesbehov som styr.
Mm.
Men generellt sett så ser vi ju en ökning på till exempel antalet barn och vårdnadshavare som äter frukost hos oss.
Ja.
Alltså sen vi har sett att matpriserna har ökat, så är det klart att vi ser en skillnad även hos oss. Och det är ju något som påverkar.
Mm.
Och det kan ju också innebära att vi tänker mer aktivt på att vi behöver köpa in mer frukt till exempel. Vi behöver köpa in ännu bättre mellanmål.
Mm.
För det kan ju vara så att barnen är mer hungriga än måndag till exempel. Mm. Det kan vara så att vissa barn kanske äter mer än fredag.
Mm.
Och det kan ju vara så att vissa barn bara äter de här två målen om dagen.
Mm.
Den kostnadsfria frukosten och skollunchen. Så det är ju någonting som vi har med oss och som verkligen påverkar.
Mm.
Mm. Mm. Är det någonting liksom som jag tänker så här... Jag tror att vi har fått fram det här fantastiska som ni är och gör. Men jag tänker, finns det något annat sånt här exempel som du tänker att det här visar så mycket av vilka vi är? Eller var liksom, finns det någon sån grej som du tänker som vi inte har varit inne på?
Mm. Så jag tänker egentligen att det allra viktigaste är de här relationerna som byggs. Mm. Och att det är det vi ser att vissa ungdomar som jag träffade när jag själv var aktivitetsledare och hade dem i årskurs 5, att de fortfarande är kvar i verksamheten. Mm. Och att de vill söka jobb hos oss, att vi kan arvodera dem och att de fortsätter hjälpa oss att utveckla verksamheten. Mm. Och att vi verkligen har den här dialogen om jag ska ta ett beslut till exempel, så har jag en föreställning, vad skulle barnen tycka om detta? Men eftersom jag har byggt de här relationerna så kan jag också väldigt snabbt bara fråga barnen och få ett svar.
Mm.
Och det är väl otroligt viktigt. Och det är också den responsen vi får från barn och unga. Sen idag har vi ett flertal anställda som själva har gått på aktiviteter.
Mm.
Och det blir också en viktig del i att visa barnen att så här kan också vara. Att man har gått på aktiviteterna, att man kan aktivitetsleda ett jobb man kan ha. Och hur den tryggheten som vuxen, att det är en otroligt viktig del, och det får vi väldigt mycket feedback från.
Mm. Mm. I vilka sammanhang är det som ni arvoderar?
Mm. I ganska många sammanhang, men det kan vara till exempel när vi har event eller liknande, så har vi ungdomar med olika kompetenser som vi behöver. För det är också en del att barn är kompetenta, men de är också en kompetens som vi behöver för att utvecklas.
Mm.
Och där jag kan verkligen inte allting, och det är ju så olika vad man har för föreställningar om vad ungdomar vill ha till exempel. Det går nästan inte att ta ett beslut utan att ha med dem i bilden. Så det skulle kunna vara en workshop kopplat till något beslut. Det kan ju vara när det är några konkreta arbetsuppgifter som vi tänker att de skulle genomföra mycket bättre än vad vi gör. För att man kan ju inte allting.
Mm.
Mm. Och där tänker jag också i synsättet, att det handlar egentligen, nu kanske jag lägger ro eller tolkar det, men att så här, ni arvoderar för att det är en kompetens som ni behöver, inte för att ni tycker att åh vad bra, vi kan möjliggöra ett jobb, utan jobbet eller arvodet blir en bonus, men att det är själva uppgiften som ni behöver hjälp med, att det skulle bli bättre om de gör det.
Mm.
Det tänker jag också är liksom lite olika sätt att se på det. Liksom.
Och ett tillägg där är väl att det känns också viktigt att arvodera ungdomar. För att det är inte heller så att man bara... Alltså, jag kan någonstans tycka att det blir lite finska. Ja, men jag frågar lite här. Mm. Nej, detta är ju någonting som vi behöver hjälp med. Mm. Hade det varit en vuxen person hade det ju varit en konsult. Mm. Alltså, så det är ju det är viktigt också att de får betalt för det de hjälper till. För det sätter också ett värde på, nu har du bidragit med det här. Sen är det klart att pengar inte behöver vara den bekräftelsen. Mm. Men det är en viktig del i att visa att du har en kunskap som vi behöver.
Ja, jäses. Det känns som att jag har frågat väldigt mycket. Och jag tänker mycket på... Jag tänker på alla skolor runt om i Sverige där man på något sätt ser de här utmaningarna som ni såg 2010. Sen kan de vara av helt annan karaktär. Mm. Det kan vara att det är en glesbygdskommun där barn inte har aktiviteter där de bor och sådär. Vilka tips och idéer vill du skicka med till beslutsfattare eller personer med kanske liknande uppdrag som du har haft när man vill ska sätta igång detta? Liksom? Vad ska man göra? Du pratar om kontakten, samverkan och så vidare. Men finns det några tips som du inte har sagt för att kicka igång den här processen?
Jag tänker att det man behöver göra är fråga mera. Och egentligen någonstans släppa sina egna föreställningar. För jag tror att det är en stor del att man har en föreställning. Men det här behövs. Barnen behöver det här. Eller ungdomarna behöver det här. Och det vet vi inte. Utan vi behöver fråga. För att även om det kanske är så att man har sett det tidigare i en annan kommun eller sådär, så kanske de ungdomarna ville det. Men ungdomar och barn är ju inte heller en homogen grupp som vi ibland kan tendera att klumpa ihop dem. Utan det är fråga mer. Och sen att delaktighet och inflytande tar väldigt mycket tid och resurser. Men utan det så blir det inte hållbara eller långsiktiga processer. Så att det är en otroligt viktig del. Och ett sista tillägg är ju just det här att det är vår skyldighet. Så det är inget vi gör för att vara snälla. Vi involverar inte barn och unga för att vara snälla. Utan det är vår skyldighet.
Ja, grymt.
Ja, verkligen. Och det är ju svåra saker och det kräver tid och resurser. Och samtidigt tänker jag också att det ibland är lite enklare än vad det faktiskt också formuleras. Mm. Som till exempel det här med frukost för alla barn är en sån sak som borde vara självklar i hela Sverige oavsett var. Och att göra det på ett sätt som blir bra. Liksom. Mm. I synnerhet med det du säger som många upplever att det är många barn som nu har brist på sina basala rättigheter att vara mätt och i nästa steg kunna prestera under skolan och så vidare. Kul! Jag var tillbaka till där vi började med dig och affirmationerna som din pappa lärde dig eller gjorde med dig. Gör ni det även med barnen i möter på alla aktivitetshusen?
Men det skulle jag säga, för att vi har en utmärkelse som heter Veckans kompis. Och Veckans kompis, det är egentligen så här ett nyckelband och ett laminerat plastkort då, där det står Veckans kompis. Väldigt enkelt. Och Veckans kompis blir ett barn i varje aktivitetsgrupp.
Och det är ganska många barn som blir Veckans kompis.
Ja, absolut. Ja. Absolut. Och när jag fick höra om detta så såklart så förstod jag att det är populärt bland de små barnen. För det är någonting man hänger runt halsen. Där är en motivering, man får något i handen och man klappar. Så det är många delar som gör att jag förstod att mindre barn eller yngre barn skulle tycka om det här. Men det är även superpopulärt bland alla barn eller unga vuxna då. För att med den här motiveringen och med den här bekräftelsen som man får så blir det också ett strukturerat sätt att visa ett önskvärt beteende. Och det blir också tydligt för barnen, små som stora, när de frågar oss, jag blev inte veckans kompis. Vad ska jag göra för att bli veckans kompis? Då har ju barnet själv öppnat upp för en dialog hur man genomför ett önskvärt beteende. Och vi då kan, när vi ser att barnet gör det här, att vi då snabbt kan ge dem Veckans kompis som blir en bekräftelse på det. Mm. Och i samband med detta ringer vi också hem och berättar att barnet har blivit Veckans kompis. Så vissa barn har ju de här runt halsen i flera dagar. Vissa har ju samlat så många i sitt rum så har de tagit en bild. Så har de det som bakgrundsbild på telefonen. Så det är en väldigt stor grej. Och det är små saker kan göra så himla stor skillnad. Och det är väl också ett medskick.
Ja. Mm. Mm.
Ja. Återigen där, hur ni ser på barn, alltså vuxna som litar och tror på barn. Liksom, och,
precis.
Så, ja. Ja, Talina Markusson, alltså så himla stort tack för att du kom. Du är sektionschef för alla aktivitetshusen, kulturförvaltningen Malmö stad.
Ja. Ja, det är du. Bra.
Precis.
Affirmerar. Nej, men tack så mycket och tack för inspiration och idéer och formuleringar och liksom ett modiga liksom och bra steg i att jobba med barns rättigheter på ett väldigt nära sätt. Jättekul.
Så tack, och så hörs vi nästa vecka.
Det gör vi. Tack så mycket.
Tack.
Hej.
Hej.